har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. Ett borr- och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Sådär, välkomna till den här pressträffen på Riksbanken som sker med anledning av att vi idag har fattat, eller rättare sagt igår fattat ett räntebeslut.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Gunnar Harrius. Det är bara jag idag. Det finns en historia om hur ränta och inflation fungerar. Det handlar om att det är Riksbankens jobb att dämpa inflationen genom att höja räntan. Och idag ska vi, kanske inte utmana den historien, men komplettera den lite grann. Visa att det finns fler kapitel till historien om räntan och inflation. Men vi börjar på Riksbanken.
Det är jag, Erik Thedéen, jag är riksbankschef och till min sida har jag Jesper Hansson som är chef för avdelningen för penningpolitik. Vi båda kommer prata idag om beslutet och om en del av den data som ligger bakom beslutet.
Det är där jag är, eller var, i torsdags när det var pressträff med anledning av räntebeskedet. Och det här var ju inte vilken pressträff som helst. Det var pressträff i svåra ekonomiska tider. Det var dessutom Erik Thedéens första pressträff som riksbankschef. Och jag var där för att ställa till en jävla scen, skoja. Men jag var där för att fråga Erik Thedéen ett par saker om den här historien, kan man väl säga. Om hur mycket det egentligen är hans ansvar att sänka inflationen. Men innan jag fick fråga det så flöt den här pressträffen på ungefär som pressträffar gör. Först säger Erik Thedéen några saker om det ekonomiska läget.
Inflationen är idag alldeles för hög. Inflationen är kostsam. Den är kostsam för hushåll, den är kostsam för företag och den är kostsam för samhällsekonomin.
Och sen höjer han räntan med 50 punkter. En halv procentenhet.
Så en enig direktion fattade igår beslutet att höja styrräntan till från 2,5 till 3%, alltså med 0,5 procentenheter.
Och det är ju så här vi har lärt oss att det funkar. När vi har för hög inflation, då höjer vi räntan. Då får folk mindre pengar och inflationen kommer sjunka. Sen går ett par månader, vi går på en ny pressträff och sen börjar det om igen. Alla dessa räntebesked som kom och gick, inte visste jag att det var det som var livet. Men grejen är att tänk om det inte är så här. Tänk om det inte är en naturlag att så fort inflationen stiger så ska man vända sig till Riksbanken och höra vad de har gjort med räntan. I dagens Kapitalet ska vi prata om andra vapen som finns mot inflationen. Saker som inte är räntan. Vi ska prata om huruvida räntan är rakt av överskattad som inflationsbekämpning och dessutom ska vi prata med den nya riksbankschefen. Efter det här. Kapitalet sponsras av SPP Pensionsbolaget och du Jakob, du har ju satt dig in i vad som måste vara Sveriges mest okända sparform.
Ja, på 1700-talet så hade ju gubbarna ett problem. Ett problem som berodde på att de dog för tidigt. Mm. Och då stod ju deras fruar och familjer utan försörjning. Ja. Så man kom ju på att man skulle spara pengar ihop då, på något sätt, med en liten twist. Ja. I form av en slags försäkring. Och med tiden har det här utvecklats till en sparform som man inte behöver tänka på någonsin, som ger en massa diversifiering, som ger tillgång till en massa liksom, bra tillgångsslag som man annars inte får tillgång till. Där avgifterna är låga och där en stor del av kapitalet dessutom otroligt nog är garanterat. Mm. Och det här har ju funnits då helt dokumenterat i typ 250 år. Men det här finns, och jag har träffat SPPs investeringschef Fredrik En och pratat om hur det här funkar. Och det här har vi släppt som ett litet bonusavsnitt i kapitalet under torsdagen den 4 april. Mm. Och där kan man lära sig mer om sådana här försäkringar och hur den här okända men väldigt, väldigt bra sparformen funkar.
Precis, finns som ett vanligt kapitalavsnitt i den så kallade feeden. Lyssna gärna på det avsnittet eller läs mer på spp.se. Vi säger stort tack till SPP förstås, som hjälper oss arma krakar att få lite bättre koll på vårt sparande och på pensionen.
Bra, tack!
Tack! På en presskonferens som Riksbanken håller så har räntan stigit med 50 punkter. Och den har höjts för att inflationen är för hög. Erik Thedéen, riksbankschef, pratar på presskonferensen om att den svenska kronan är lite väl svag och att köpkraften har grävts ur med laserprecision av inflationen. Vilket väl strikt talat inte är sant. Inflationen slår ju lite olika och är trubbigt. Hur som helst. Sen då så har han pratat om räntan. Att räntan måste stiga. Och efteråt så frågade jag honom, hur bra är det då med räntan? Nu har ju räntan höjts några gånger och inflationen stiger. Kan det kanske vara så att räntan är lite oprecis? Att det inte är laserprecision på räntan?
Nej, men så här, räntan är ganska trubbigt inflationsbekämpningsmedel, medlem, men det är det vapen som så att säga, vi har att agera efter. Det slår ju hårt på vissa hushåll, på vissa företag och mindre på andra. Det vi kan se idag, om man ska försöka hitta konkreta, i någon mening tror jag alla påverkas av att vi höjer räntan. Men det är ju tydligt att konsumenterna har ett lägre konsumentförtroende, det vill säga de känner mindre framtidstro. Det påverkar deras efterfrågan och det ser vi i detaljhandelsförsäljningen. Det tycker jag är kanske en av de mest konkreta effekterna. Och så har vi den här effekten på bostadsmarknaden, att man inte är beredd att ta lika stora lån, då är man inte lika aggressiv i budgivningarna längre och då kommer det pressa bostadspriserna. Det är två exempel där jag ser en viss effekt.
Samtidigt så tycker Erik Thedéen att räntan är ett vapen som ska användas och som faktiskt funkar, även om det är lite trubbigt. Och det håller väl i princip alla med om. Räntan funkar. Men för att göra en lite överdriven liknelse, det är lite som att försöka släcka en villabrand genom att låta ett flygplan dumpa 100 ton sten på det. Det är klart att du släcker elden, men det blir en del spill också. Och det finns personer som menar att det här med räntan, det kanske är lite överskattat som vapen mot inflation. Och jag har pratat med en av dem.
Ja, Elinor Odeberg, chefsekonom på tankesmedjan Arena Idé.
Arena Idé, för den som inte är bekant, är en progressiv tankesmedja finansierad av fackförbunden. Vänstertankesmedja brukar den nog beskrivas som.
Ja, men framåtsyftande. Jag tycker att det, att vara vänster är väl att vara framåtsyftande. I min värld är det att vara det i alla fall.
Elinor Odeberg har en bakgrund på Finansdepartementet. Hon är ekonomhistoriker i grunden. Hur som helst, Riksbanken och räntan. Jag tror inte att det är överdrivet att säga att det lite finns en bild av att Riksbanken är typ som ett specialistsjukhus. Och att det här sjukhuset är det enda som kan lösa viruset som är inflationen. Men så har det inte alltid varit.
Det har ju blivit den bild som har satt sig under de senaste 3 decennierna från 90-talskrisen egentligen, då man separerade penningpolitiken och finanspolitiken och gav Riksbanken det här oberoende mandatet att hantera inflationen, framförallt genom räntevapnet då, att sänka eller höja räntan beroende på om inflationen är hög eller låg.
Så här, det finns ju finanspolitik, alltså skatter och bidrag och sånt som finansministern håller på med. Och så finns det penningpolitik, ränta och köpa obligationer och sånt som Riksbanken håller på med. Och man har då lagt inflationsbekämpning primärt under penningpolitik. Och så har man bestämt sig för att penningpolitik, dess namn till trots, inte är politiskt på samma sätt som finanspolitik är. Det får inte vara politiskt. Och på ett sätt så finns det ju en jättestor rimlighet i det här. Det skulle ju i teorin kunna bli rätt stökigt ifall man får en galen minister som säger åt sin centralbank att trycka hur mycket pengar som helst för att finansiera allt hela tiden, trots att vi har hur mycket inflation som helst. Men Elinor Odeberg menar att det som hänt med den här delningen, det är att man i lite väl hög utsträckning har lagt hela ansvaret för inflationen på Riksbanken. Och framför allt så blir det tydligt just nu. För om man tittar på vad det är för inflation vi har just nu, så är det inte riktigt den här situationen som det här systemet är byggt för.
Ja, men teorin är ju att det finns, om det finns en för hög efterfrågan, för hög köpkraft bland befolkningen, folk har det lite för bra, tror man, då så kan företag höja sina priser för det finns en köpkraft som kan motsvara det. Och det kan i sin tur trigga att folk vill ha ännu högre löner för att kunna ha råd med de här högre priserna, och då får man något som kallas för en pris- och lönespiral. Men problemet är att dagens inflation beror inte egentligen på att våra löner ser så mycket annorlunda ut eller att vår köpkraft har plötsligt exploderat. Tvärtom, så under pandemin så gick ju arbetslösheten upp väldigt mycket, och det finns inget i lönerörelserna som tyder på att det är köpkraften som har förändrats. Utan det som har hänt är ju att kriget i Ukraina framförallt har brutit ut.
Och det här vet ju alla. Ryssland invaderade Ukraina, och det har gjort då att energipriserna har blivit väldigt höga. Och eftersom i princip allt i vår ekonomi har med energi att göra, så sipprar det då ner genom lagren. Så att även om man inte tänker på det, så är typ den här mikrofonen gjord av diesel. Och det är ju inte så att om Erik Thedéen höjer räntan så kommer det magiskt produceras mer energi. Det tror inte Riksbanken heller, ska vara väldigt, väldigt tydliga med. Utan det som händer när man höjer räntan, det är då att typ jag får högre bolånekostnader. Och därför har jag inte råd att köpa lika mycket grejer som jag kunde förut. Så min köpkraft minskar. Och alltså, även Elinor Odeberg menar att för stor köpkraft, det är en del av problemet just nu.
Så här, att cashewnötter plötsligt kostar 80 spänn.
Gör det?
Ja, men typ i liksom Stockholms innerstad. Det är klart att det också beror på att det finns folk som fortfarande köper cashewnötter för 80 spänn. Alltså det är klart att det finns en efterfrågedel i inflationen. Det går inte att sticka under stol med liksom.
Men det här är ju bara ena sidan av det här. Efterfrågan. Den andra sidan, problemen med utbudet, som är den största delen av det här problemet, det kommer man ju inte till bukt med. Och det här har Elinor Odeberg och många andra också förslag på vad man kan göra åt.
Ett sätt att hantera det är förstås att försöka hitta andra källor till energi, vilket man jobbar med jättestarkt. LNG-gas som man importerar man nu istället från USA. Men också att ransonera, att spara på energi. Vilket det finns ganska stora marginaler för att göra. Och ransonering är ju ett instrument som vi har använt i alla tidigare krig egentligen. Så det är ju inte, vore ju inte något unikt egentligen. Och det skulle också vara ett sätt att då dämpa efterfrågan på energi och inte trissa upp de här energipriserna. För här har vi liksom det stora problemet.
Men jag tänker liksom att de företag som förbrukar allra mest energi, behöver inte de den energin? För att, det är klart att vi skulle kunna ha släkt här inne när vi spelar in där. Men det är kanske inte det, exakt där det står och faller. Utan jag tänker mer att det är typ så, Rusal, ja. Som så här, typ har ett aluminiumsmältverk. Men behöver vi inte smälta aluminium fortfarande?
Jo, men visst. Och här är det ju så att vissa företag har jättestora behov av el. Snickerier till exempel. Möbeltillverkare har jättestora energikostnader. Stora delar av industrin. Men här finns det ju samtidigt jättestora effektiviseringsmöjligheter. Och här har ju många, genom att man har haft incitament, de här höga räkningarna vill ju ingen ha, så att säga, att spara in energi. Men här skulle man ju kunna reglera mycket tuffare. Och skulle man ransonera energi så skulle man ju rimligen börja med företagen.
Men, precis som alla vet, det är ju inte så att de här höga energikostnaderna kommer rakt av från att vi konsumerar för mycket. Och att ransonering därför är den ultimata lösningen. Även om det såklart kan vara en del av en lösning. Men enligt Elinor Odeberg så finns det en annan del av det här problemet med energikostnaderna. Som handlar om vinster.
Till exempel Konjunkturinstitutet gjorde en granskning då av de här prisökningarna som har varit. De fick ett uppdrag att titta på om det var så att priserna höjdes omotiverat mycket. Att företag försökte sko sig på den här inflationen. De kom ju fram till då att företagen inte hade höjt sina priser mer än motiverat, men det baserade de på att marginalerna inte hade förändrats så mycket i många av de sektorer som de tittade på. Och det visar ju på att alla företag, eller stora delar av företagen, har vältrat över alla sina kostnadsökningar på konsumenten. Man har alltså inte kompromissat med sina vinster eller sina marginaler för att kunna hålla priserna i schack, utan alla högre elräkningar, alla högre transportkostnader har direkt översatts i högre priser gentemot konsumenten. Och det är ju ett problem, menar jag, att företagen inte tar ett ansvar i den här krisen för att hålla priserna i schack, och att man kanske behöver reglera vinsterna på ett tydligare sätt så att inte allting landar på slutkonsumenten, på vanligt folk helt enkelt.
Det här med vinstbegränsningar, det är ju något som då och då dyker upp i den här debatten. Och det här är ju verkligen en politisk fråga. Hur mycket vinst ska ett företag få göra? Hur mycket kan man förvänta sig att ett företag ska ta ansvar? Men Elinor Odeberg vill vara tydlig med att man inte behöver vara team fullskalig planekonomi imorgon bara för att man pratar om den här typen av saker. Man kan jobba med mer traditionella incitament.
Det som i andra länder som man har gjort är till exempel att villkora stöd med att man inte ger ut bonusar till vd, att man inte har en för stor utdelning och så vidare. Och det här går ju att jobba med, att staten ställer tydligare krav och villkor. För ska du som företag få dela det här stödet, ja, men då måste du också visa att det här kommer konsumenterna till del och inte bara blir någonting som du samlar på dig som en ny vinst.
Men sen finns det en större fråga här som handlar om energimarknaden i stort. Funkar den? Funkar prissättningen på den? För som alla fått lära sig den här vintern så är det ju oftast inte så att vi har brist på el i Sverige. Tvärtom så exporterar vi oftast el. Men det finns prissättningsmekanismer på den större europeiska marknaden som påverkar oss. Och om man då tittar strikt på inflationen i Sverige så skulle det ju kunna vara en lösning att gå ur det här systemet. Vi får billigare el, inflationen faller. Men Elinor Odeberg tror kanske inte supermycket på den här lösningen.
Nej, men det har ju lyfts att vi skulle ha Sverigepriser, att vi skulle separera prissättningen på el från den europeiska marknaden. Att Sverige har egentligen ett överskott på el. Vårt problem är att då framförallt Tyskland som har haft det här beroendet av rysk gas, deras höga priser smittar av sig på våra. Och det är klart att det skulle kunna vara ett sätt. Spanien har gjort det, separerat priserna på det sättet. Och jag tror att det skulle kunna vara en modell, men det kommer inte åt egentligen grundproblemet, som är att det är brist på energi. Och det är bristen som gör att priserna blir högre. Så man måste hitta liksom en solidarisk modell för att hantera den här bristen. Och då är ju att spara energi eller att ransonera energi en bättre modell, tror jag. Givet att alla ska kunna fortfarande leva ett schysst liv och kunna ha varma hus så att det inte blir jättekallt i något land och jättenegativa ekonomiska effekter.
Okej, för att summera lite då. Vi har inflation och räntan kommer inte riktigt åt grundproblemet med inflationen. Istället, menar Elinor Odeberg, bör man titta på andra lösningar. Ransonering, som vi i viss mån håller på med naturligt. Vinstbegränsningar, eller kanske snarare villkorade stöd och bidrag till företag. Och kanske också en mer generell reform av den europeiska energimarknaden. Men det finns också andra saker som man kan göra för att dämpa inflationen. Inte bara här och nu, utan faktiskt förbereda oss på den på sikt. Vad vi kan göra för att undvika den här typen av kriser i framtiden och om Riksbankschefen tycker att vi alla anstränger oss tillräckligt efter det här. Så, Elinor Odeberg på Arena Idé menar att det här med räntan som vapen för att dämpa inflationen, det är så där. Eller, det funkar, men det slår ojämnt och trubbigt och ibland fel. Vi borde också, tycker hon, titta på andra saker som kan dämpa inflationen. Det är inte så att inflationen bara är Riksbankens fråga. Istället borde man titta på vinstbegränsningar eller villkorade stöd och bidrag. Man borde kolla på ransonering och man skulle också kunna se över hela energimarknadens uppbyggnad. Och det här är ju i någon mån politiska förslag såklart. Men det mesta av det här är förslag som skulle kunna hjälpa lite mer här och nu. Saker som villkorade stöd och bidrag skulle väl troligtvis vara tidsbegränsat. Men Elinor Odeberg menar att det också är så att vi kan förbereda oss på det här också på lång sikt. Vi kan undvika framtida såna här kriser.
På 70-talet så fanns det till exempel fortfarande ett stort oljeberoende i Sverige. Och då när det var oljekris då, vilket ju liknar den här situationen, då gjorde man ju samtidigt ett jättekrafttag för att bygga ut fjärrvärmen till exempel. Och det ska vi ju vara väldigt glada för nu. På samma sätt så behöver man ju ha en liknande strategi för att få bort i grunden det här beroendet av fossila bränslen. För att det är ju inte bara krig som gör oss sårbara, utan det är även klimatförändringar som gör oss sårbara. Och att då ställa om till mer hållbara energikällor, det tjänar ju både oss säkerhetspolitiskt, det tjänar oss ekonomiskt och det vore bra för klimatet. Och de kan man inte pausa nu, för nu finns det ju också en idé om att finanspolitiken ska vara stram och tillbakahållen för att inte spä på inflationen. Tvärtom så vore det ju förödande om staten nu pausade viktiga investeringar.
Än en gång, det här är såklart politiska förslag. Men det är också det som lite är Elinor Odebergs poäng här. Vi kan inte avpolitisera frågan om hur vi ska lösa inflationen. Det är inte så att Riksbanken är den neutrala myndigheten som av naturen har monopol på den här frågan. Och bilden av att det skulle vara så säger också någonting om var vi har hamnat i frågor om penningpolitik.
Nej, men det säger väl något om hur avpolitiserad inflationsbekämpning i någon mening har blivit genom den här separationen mellan finans- och penningpolitik och Riksbankens oberoende. Och någonstans så, det har varit köpfest för stora delar av medelklassen, inflationen har varit låg, det har inte funnits skäl att liksom ifrågasätta det här förhållandet. Nu är plötsligt inflationen jättehög, Riksbanken höjer räntan, inflationen fortsätter vara hög. Då tror jag att folk till slut kommer börja ifrågasätta varför den här institutionen ska ha det här oberoendet och att det inte finns en demokratisk insyn i de här vägvalen som Riksbanken står inför.
Men okej, hur ser då Riksbanken på allt det här? Erik Thedéen menar först och främst att han inte tycker att finanspolitiken i alla fall står i vägen för deras jobb att trycka ner inflationen. Han vill, föga förvånande, inte uttala sig exakt om några specifika finanspolitiska förslag och hur de skulle kunna hjälpa eller hindra honom. Men han är med på att energimarknaden såklart spelar in här.
Jag såg någon beskriva det som att man krossar hushållens köpkraft för att man inte kan. Man bedömer det som enklare än att reglera energimarknaden. Det är inte så det är liksom.
Nej, men det är ju, så är det ju då inte när du tycker så. Men det, man kan ta del av det resonemanget. Det är klart att ju bättre marknader fungerar, ju mindre störningar det blir på utbudet. Det kan vara supertanker som fastnar i Suezkanalen eller containerhamnar i Kina som inte fungerar. Eller för den delen det här förfärliga kriget i Ukraina som har drivit upp energipriserna. Det påverkar inflationsimpulserna. Så att kan vi få bra utbud och en effektiv, så att säga, effektivitet i leveranskedjor, då minskar det inflationsriskerna. Mm. Så att, men jag vill inte komma till exakt vilken energimarknad vi ska ha i Sverige eller internationellt. Men det finns en koppling här mellan hur saker fungerar och vad det ger för priser in till Sverige. Det är helt klart så.
Ju bättre det funkar, desto bättre alltså. Men Erik Thedéen har också med om att just han kanske inte kan göra så himla mycket för att få det att funka bättre.
Kan man inte känna en viss liksom maktlöshet inför den typen av yttre faktorer som egentligen det här systemet kanske inte riktigt är byggt för att hantera?
Nej, men så är det. Om vi tittar på den politik vi för så är den relativt effektiv mot inhemsk efterfrågan och därmed inhemskt drivna prisökningar. Det är väldigt ineffektivt att påverka internationella energipriser. Vi har i princip noll påverkan på det. Så det kan man väl kanske kännas frustration över. Det är så att säga det jobbet vi har att göra och då får man ta det som givet. Men jag håller med i den meningen att det vore bra om fler marknader fungerade bättre för det skulle minska risken för inflation. Men det är ju någon slags generellt uttalande.
Just det. Det är, liksom, det är inte så att du känner att här sitter ni på Brunkebergs torg och gör allt ni kan och ingen annan gör något liksom.
Men det tycker jag att man kan säga. Men det finns ju exempel internationellt där finanspolitiken har varit direkt kontraproduktiv. Jag tänker då förstås på England och den krisen de gick igenom för något knappt år sedan. Där är vi inte alls i Sverige. Vi har ju stabila statsfinanser. Vi har i grund och botten så att säga, en finanspolitik som inte i någon stör inflationsmålet. Men återigen, jag går inte in och kommenterar enskilda politiska förslag utan det måste ju vara till den politiska processen.
Så, vad kommer hända? Prognosbranschen är ju generellt ganska lurig, men det är nog inte en allt för vågad gissning att säga att det som händer med ekonomin just nu ger kanske en större medvetenhet om hur alla de här sakerna hänger ihop. Och Elinor Odeberg tror att det kommer leda till att man slutar se Riksbanken som den aktör som har 100% monopol på inflation och inflationsbekämpning.
Och det tror jag egentligen vore bra för att det handlar inte bara om inflationsbekämpning. Riksbanken behövs för bostadsbyggande. Efter krigstiden hade vi till exempel lägre räntor riktat mot bostadsbyggande för att man tyckte att det var politiskt önskvärt att bygga bostäder. Nu har man inte den typen av politisk styrning av penningpolitiken. Och det gör ju att vi hamnar i händerna på att direktionen tycker att det är önskvärt med klimatinvesteringar och bostadsbyggande. Och det är inte deras uppdrag att tillgodose den typen av mål, utan deras uppdrag är att se till prisstabilitet.
Elinor Odeberg är chefsekonom på vänstertankesmedjan Arena Idé. Erik Thedéen är riksbankschef. Jag som gjort det här heter Gunnar Harjus. Jakob Kjell är ansvarig utgivare och Kristoffer Krok har mixat. Vi är tillbaka igen om en vecka. Hej då!